Då är det dags igen för ännu en bibeltimma. Och jag som hälsar dig välkommen, jag heter Gert Torstensson och är pastor i församlingen Frikyrkan för alla folk i Målilla. I det här avsnittet så ska jag kommentera två mycket kända berättelser och händelser ifrån evangelierna. Dels det så kallade brödundret, som för övrigt finns beskrivet hos alla fyra evangelisterna, och dels när Jesus går på vatten. Men vi börjar med att be tillsammans. Herre, vi tackar dig för din närvaro. Vi säger kom helige ande, lys på ordet. Vi vill inte att det här bara blir en teoretisk kunskap, utan att den här undervisningen ska få bli till ande och liv, till uppmuntran och till tröst och till inspiration om att du Gud utför mäktiga verk och att du inte har förändrats utan du är densamme. Tack att du är här. Vi får prisa dig och ära dig för att du är närvarande och att du visar ständigt din omsorg och din kärlek om oss. Vi överlåter oss i dina händer. Amen. Jag börjar att läsa från kapitel 6, vers 30. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det, och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Vi vet från förra avsnittet att Jesus sände ut sina 12 på praktik, kan vi säga, och de återvänder nu och avlägger rapport. Deras uppdrag är slutfört för den här gången och Jesus vill att de ska få vila lite grann. Men det visar sig att den enda stund som Jesus och lärjungarna får för sig själva, det var själva båtturen. För när de väl kom i land så var alla andra redan där. Och vi kan nog föreställa oss vad lärjungarna tyckte. Men Jesus, han greps av medlidande. Han tyckte synd om folket. Och här använder Markus ett ord som betecknar djupt innerligt förbarmande. Jesus, han betraktade dem som ett folk utan ledning, som får utan herde, med ledare som inte hade tagit sin uppgift på allvar. Får utan herde är ju ett stående uttryck som beskriver Israels folk när de står utan ledning eller utan kung. Tänk bara på berättelsen om Herodes som vi läste förra veckan. Han sitter i sitt palats och han svirar runt och festar runt och hugger huvudet av folk, medan hans folk längtar desperat efter ledning, efter ett sunt och vårdande herdeskap. Herden är ju just en symbol för gott ledarskap. Och herden var ju ett absolut livsvillkor för fåren. Herden visste var vattnet fanns, han visste var betesmarkerna låg och han skyddade fåren mot rovdjuren. Och att vara utan herde, det var detsamma som att vara utelämnad och dömd till undergång. Och Jesus såg folkets situation och därför avstod han vilan för att undervisa dem grundligt och länge. Genom att undervisa folket så tog Jesus på sig ledarskapet för fåren. Och sen uppfyllde han därmed också Hesekiels profetia om herden som skulle komma vid tidens slut. Jag tänkte vi skulle ta oss tid med att läsa ifrån Hesekiel kapitel 34 och några versar där i inledningen av det 34 kapitlet. Det står så här: Herrens ord kom till mig, säger Hesekiel. Människobarn, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, så säger Herren Gud, ve er, ni Israels herdar, som bara har tagit hand om er själva. Skulle inte herdarna ta hand om jorden? Istället åt ni upp det feta, ni klädde er med ullen och slaktade de gödda djuren. Men ni tog inte hand om jorden. De svaga stärkte ni inte, de sjuka botade ni inte, de sårade förband ni inte, de som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp, utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. De skingrades eftersom de inte hade någon herde. De blev till mat åt markens alla djur när de skingrades. Mina får irrar omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är mina får skingrade utan att någon frågar efter dem eller söker upp dem. Hör därför Herrens ord, ni herdar, så sant jag lever, säger Herren Gud. Sannerligen, mina får har lämnats till rov och blivit byte för alla vilda djur, för de har ingen herde. Mina herdar frågar inte efter mina får. För herdarna tänker bara på sig själva och inte på mina får. Hör därför Herrens ord, ni herdar. Så säger Herren Gud, se, jag är emot herdarna och ska utkräva mina får ur deras hand och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna ska då inte mer kunna föda sig själva på detta sätt, för jag ska rädda mina får ur deras gap så att de inte blir föda åt dem. För så säger Herren Gud, jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Liksom en herde tar sig an sin jord när han är bland sina får som varit skingrade, så ska också jag ta mig an mina får och rädda dem från alla de orter dit de skingrades en mulen och mörk dag. Så kan vi läsa i inledningen av Hesekiel, det 34 kapitlet. Jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Och det är ju vad som händer nu när Jesus botar de sjuka, när han förbarmar sig över de slagna. När han går in och blir deras herde genom att undervisa dem grundligt. Vi går vidare och så läser vi från Markus kapitel 6, vers 35 om själva brödundret. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ge ni dem att äta? De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå se efter. De tog reda på det och sa: fem bröd och två fiskar. Då befallde han att de skulle alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla, och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Efter att Jesus hade undervisat dem under en lång tid så inträffade ju ett praktiskt och naturligt problem. De blev hungriga. Iven att ta till sig budskapet stillade inte den fysiska hungern. Han gav ju dem Guds ord. Men likväl så blev de fysiskt hungriga och han var inte heller främmande för deras fysiska behov. Och det behöver vi också tänka på i olika sammanhang. Vissa saker kanske inte avhjälps med förbön. En fysisk hunger behöver mättas på annat sätt. Men Jesus, han var som sagt inte främmande för deras fysiska behov. Evangeliet, budskapet om riket, det går ju hand i hand med omsorgen och barmhärtigheten. Det är inte fråga om antingen eller, utan både och. Det gick ju olika rykten om Jesus. Och många var ju de som ansåg Jesus som en profet. Och egentligen är det en huvudfråga i det här kapitlet. Är Jesus profet? Och vi tror ju att han är det. Det är ett av hans ämbeten. Men det ska också sägas att vi tror att han är mer. Vi tror att han är Messias, att han är den levande Gudens son. Men frågan som aktualiseras är om Jesus kan räknas som en profet sänd från Gud. Det står ju så här i 5 Mosebok 18. Jag ska låta en profet lik dig, och då syftar det på Mose, uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt som jag befaller honom. Och Markus, han svarar nu på den här frågan genom att om Jesus är profet, genom att berätta om två under som Jesus gör. Och då är det så att båda påminner då åhörarna om den store folkhjälten Mose. Alltså det har klara paralleller med Mose. Dessutom så håller ju de här undren som Jesus gör en högre dignitet än de som Mose utförde med Guds hjälp. Och vi kan ju börja med att studera då brödundret ur det här perspektivet. För det första så vet vi att Mose var fåraherde. Och vi har ju alldeles nyss talat om hur Jesus ser sig som en herde för fåren. Han kliver in i ett herdeskap. Han förbarmar sig över de slagna. När Israels folk vandrade i öknen så fick de ju manna att äta. Manna som regnade från himlen. Och nu då när folk samlades runt Jesus så gör han ett under som på samma sätt ger folket möjlighet att äta sig mätta. Nu är det ju så att alla under som Jesus gör, de vittnar ju om Guds rike. De är en försmak på det som ska komma. Och så är det ju att i Guds rike och i himmelriket så behöver ju inte vi oroa oss för brödfödan. Vi behöver inte arbeta i vårt anletes svett för att där bli försörjda och mättade. Ni får ge dem att äta. Lärjungarna, de blir tagna på sängen. Det skulle ju kosta mer än en halv årslön för att gå och köpa mat till den här stora folkskaran. Men efter att ha sonderat hur mycket mat de hade så uppmanade Jesus folket att slå sig ner i grupper om 50 och 100. Och det står till och med att de skulle slå sig ner i gröngräset. Och den här detaljen är det faktiskt bara Markus som bjuder på. Och det visar oss ju också att det är vår i Israel. Grönt gräs finns nämligen bara om våren. Senare på året är det brunbränt. Så det står också att det var 5000 män som åt, men förmodligen var det långt fler med alla kvinnor och barn inräknade. Och det här otroliga inträffar då. Jesus ber bordsbönen, han bryter bröden och lärjungarna delar ut till folket och maten räcker och blir över. Alltså Jesus, han har inte bara kommit med liv, utan han har kommit med liv i övernog. Och på samma sätt då som Mose med Guds hjälp i öknen gav bröd till folket, så ger nu Jesus bröd till folket. En tydlig parallell till Mose. Ni får ge dem att äta, säger Jesus. Guds rike ska ju inte bara utbredas genom Jesu fysiska närvaro, utan också genom hans kyrka, genom församlingen, genom Jesu lärjungar i alla tider. Och det här uttrycket, det väcker ju faktiskt en tanke. Lärjungarna, de kom till Jesus och de hade ju ett bra förslag på vad Jesus skulle göra, som också vittnade om en viss omsorg. Folket behövde mat, de var oroliga för dem och de tyckte att Jesus skulle göra någonting åt dem, att skicka iväg dem så att de skulle kunna handla mat. Men så är det med Jesus. Han vänder oftast våra förslag mot oss själva. Och så säger han, ni får ge dem att äta. Ibland så kan vi be om att Gud ska sända människor till olika uppdrag. Men ofta är det faktiskt så att Jesus vänder det där mot oss själva. Och så får vi säga, Herre, här är jag. Sänd mig. Vi vill gärna att Jesus ska agera eller om möjligt involvera någon annan. Men Jesus vill att vi agerar. Jesus, han frågar oss, vill du vara med? Vill du vara med och ge människor att äta? Han vill inkludera oss. Det här är ju ingen nattvard som firas, för den är ju inte instiftad än. Men det är värt att lägga märke till parallellerna. Samma ord används ju. Jesus tackade Gud, bröt bröden och gav till lärjungarna. Det är ju samma gudomliga makt som verkar, och det där kan ju faktiskt skapa tro och förväntan i våra hjärtan när vi delar nattvarden. Han vill ju verkligen mätta oss med sitt goda. Och det här vittnar ju också då samtidigt om att han är mer än en profet, mer än en messias gestalt. Han är Guds son. Så det här är första undret, brödundret, som Markus använder för att egentligen svara kanske på frågan. Är Jesus profet? Ska vi se honom som profet? Och nu så ska vi ta nästa under när Jesus går på vatten. Och jag läser ifrån kapitel 6, vers 45. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv sände iväg folket. Och när han hade tagit farväl av dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land, och han såg hur lärjungarna slet med rodden, för de hade vinden emot sig. Mot slutet av natten kom han till dem gående på sjön, och han skulle just gå förbi dem. När de fick se honom gå på sjön trodde de att det var ett spöke, och de skrek, för alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast med dem och sa till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Sedan steg han upp till dem i båten och vinden lade sig. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var förhärdade. Vi kan väl börja med att konstatera att det inte står någonting om att Petrus går på vatten. Det är Matteus som låter oss få veta det, och det kanske är naturligt med tanke på att Petrus är källan till det som Markus skriver, och han kanske vill betona, eller tona ner ska jag säga, den egna betydelsen. Men de far alltså över till Betsaida, det är ju den stad som Petrus kommer ifrån. Och vi kan lägga märke till att Jesus återigen söker sig upp på berget för att vara ensam med sin fader i bön. Vi noterade ju det tidigt i Markus evangeliet att det är en viktig del av Jesu tjänst. Trots ett högt tempo så tar han sig den tiden, för den är så dyrbar och den är helt nödvändig. Här läser vi att det var mot slutet av natten som Jesus kom till lärjungarna när de slet med rodden emot vinden. Ja, det var inte lätt för lärjungarna. De hade varit ute på praktik och de skulle åka till en öde plats för att få vila lite grann. Och det blev inte mycket vila där. Och sen när man ska åka över till sjön, på sjön igen, så är det motvind. Jesus kom till dem i slutet av natten. På ett annat ställe står det att det var vid fjärde nattväkten, vilket innebär den sista fjärdedelen av natten efter klockan 3. Och lärjungarna uppfattade Jesus som ett spöke eller som en vålnad när han kommer gående på vattnet. Men de känner igen Jesus när han talar till dem. Och uttrycket "det är jag", som har både stort ä som ni märker och stort j, det anspelar ju på Guds namnet jag är. Vi har ju upprepat det väldigt många gånger nu att det upprörda vattnet i Bibeln, det symboliserar kaosmakterna som vill förgöra och skapa kaos och oreda. Men Jesus, han råder över dessa kaosmakter. Han har ju tidigare talat till vinden och vågorna och de tystnade. Och nu visade det sig också att han har kontroll och makt över dem genom att gå på det här upprörda havet. Och ingenting får Jesus på fall. Och när sen Jesus kliver in i lärjungarnas båt så mojnar vinden. När Jesus tillåts kliva in i vår livssituation så får vi uppleva frid, även om det kan vara oroligt runt omkring. Och så kommer vi då till slutet av den här berättelsen där vi läser en ganska märklig och som vi kan tycka lite malplacerad textrad. De var helt utom sig av häpnad, för de hade inte förstått detta med bröden. Och det har ju att göra med att de inte har förstått vem Jesus är. Att lärjungarna saknade den verkliga förståelsen för vem han är och vad de egentligen hade varit med om och vad de hade upplevt. De levde ju hela tiden på gränsen av vad de kunde förstå och ta in. Men vi ska titta lite grann mer noggrant på det här. Talar just om Jesus som profeten med stort P. I inledningen av det här kapitlet så säger ju Jesus att en profet föraktas inte utom i sin hemstad, sin släkt och sin egen familj. Och det är på något sätt ett huvudpåstående i kapitel 6. Markus, han väver samman berättelserna om Jesus och om Johannes. Att Johannes var profet, det har Markus gjort klart för oss från första början. Men hur är det med Jesus? Räknas han som profet? Och vi har ju nu då redan kommenterat brödundret och anspelningarna då till Mose. Och parallellerna med vad Mose med Guds hjälp utförde i öknen. Men vad var det egentligen lärjungarna inte förstod? Och vad berättar vandrandet på vattnet om Jesus? När Mose skulle befria folket ur Egypten så hjälpte ju Gud dem att gå torrskodda genom Röda havet, kanske du kommer ihåg. Och nu när Jesus ska befria sina lärjungar från kaosvattnet så går han också torrskodd. Inte genom havet men väl på det. Och han presenterar sig också här nu som jag är. Det namn som Gud presenterade sig med när han uppenbarade sig för Mose i den brinnande busken. Tänker då Markus att Jesus är en profet som Mose? Nej, faktiskt inte. För där Mose får hjälp av Gud som gör under, så gör Jesus undren på egen hand. Och undren är faktiskt till och med bättre. När Markus dessutom lägger till att Jesus var på väg förbi dem, så kanske det låter lite märkligt, men då leds tankarna faktiskt till andra bibeltexter. Jag tänkte att vi skulle slå upp andra Mosebok 34 och läsa därifrån vers 4. Texten är hämtad då efter att Mose har, ni vet, slagit sönder de första budtavlorna. Och sen får han ju då i uppgift att på nytt gå upp till Gud med nya stentavlor. Och då läser jag ifrån andra Mosebok 34, vers 4. Då står det så här att Mose högg ut två stentavlor, likadana som de förra. Och tidigt nästa morgon gick han upp på Sina i berg som Herren hade befallt honom. Han tog med sig de båda stentavlorna. Och då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Du känner igen uttrycket att Herren gick förbi Mose. I kungaboken eller konungaboken kapitel 19 och vers 11 och några verser framöver så sa Gud till en annan framträdande profet i gamla testamentet, Elia, att ställa sig på berget inför Herren. För Herren skulle gå fram där. Och han kom inte i stormen och han kom inte i jordbävningen eller i elden, utan han gick förbi, gick fram där i den stilla susningen. Och när Elia hörde det så gömde han sitt ansikte med manteln, står det. Även Elia är ju en prototyp för profeten och profettjänsten. Så uttrycket här, han skulle just gå förbi dem, anspelar ju faktiskt både på det som hände med Mose och det som hände Elia. Och svarar ja på frågan om att Jesus är profet, att det är ett av hans ämbeten. Men för Markus finns det ju ingen möjlighet att Jesus bara skulle vara en profet bland alla andra. Han är inte ens jämförbar med Israels främste profet, Mose. Nej, när man har med Jesus att göra, då är det Gud själv man möter. Jag är. Men det förstod inte lärjungarna. De hade inte förstått det här med bröden. Ska vi gå vidare och läsa också de avslutande verserna i kapitel 6. Vers 53. När de hade kommit över sjön nådde de land vid Genesaret och la till där. Och så snart de steg ur båten kände folk igen Jesus, och folk skyndade ut i hela den trakten och började bära de sjuka på bårar till platsen där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar, så la man de sjuka på de öppna platserna och bad honom att de bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev friska. Wow! Jani, det här med egen tid som vi så gärna talar om i vår tid, det visar sig inte vara speciellt lätt att få till för Jesus och hans lärjungar. Nu kommer det folk i stora skaror igen för att bli botade och befriade och upprättade. Och bara genom att röra vid hörntofsen på Jesu mantel så blir de botade. Och vi kan ju förstå nu utifrån det vi läser här i avslutning, så kan vi ju förstå varför kaosmakterna och de makter som vill förgöra tonade upp sig på sjön och skapade en, vad ska vi säga, en andlig motvind. Va? När människor vet du ska bli befriade och botade och upprättade och ryckta ut ur djävulens våld, så är det inte alls ovanligt att han, den onde, med alla medel försöker att sätta stopp för det. Men vi ser återigen vem som är den starke. Jag är. De ber att de åtminstone ska få röra vid hörntofsen på hans mantel. Sådana tofsar, prydda med mörkblått snöre, bar man i hörnen av sina kläder för att tänka på Herrens bud och göra efter dem. Även om inte Markus nämner det, så kan vi se ett parallellställe att kvinnan med blodsjukdomen faktiskt rörde vid Jesu hörntofs. Så här står det i fjärde Mosebok kapitel 15 och vers 38. Tala till Israels barn och säg till dem att de, släkt efter släkte, ska göra tofsar i hörnen på sina kläder och sätta ett mörkblått snöre på varje hörntofs. Och även idag så är ju det här för juden ett viktigt bud, speciellt under gudstjänst och bön. Man bär en mantel, en tallit, och i varje hörn så hänger det en tofs med knutar som då representerar de 613 buden i den judiska lagen. Och för juden är ju lagens bud ett uttryck för Guds kärlek. När de sjuka rörde vid tofsen var det ju som att de rörde vid lagen själv. De rörde vid Guds kärlek, de rörde vid ordet, de rörde vid löftena. Det här med att Jesus botade sjuka, han upprättade människor, han förband det som var svagt. Det var ju på ett sätt så var ju det en kritik mot det ledarskap som fanns i landet. De hade missat sin uppgift. De hade låtit bli att göra det. De hade inte varit goda herdar för folket. De hade inte hjälpt de svaga, utan istället så hade de utnyttjat dem. Att vara en herde, det handlar inte om att klättra på en karriärsstege, utan det handlar om att tjäna. Det handlar om att få medlidande för fåren, leda fåren till betesmarkerna, till vattenkällorna. Man kan ju se på det här som händer runt Jesus, att det, till det yttre så tyder ju allt på framgång. Men Jesus visade ju ändå motvilja mot den här sensationen som hans kraftgärningar åstadkom. Hans uppgift var ju inte bara att bota människors kroppar, men det var ju ändå tydligen vad de flesta ville att han skulle göra. De hade kanske inte samma hunger efter hans tal om Guds rike. Och evangeliet möttes ju också av mycket motstånd. Och det är ju det som Markus kommer att fortsätta att berätta här i kapitel 7. Men det tar vi, tror jag, nästa gång. Så på återhörande, mina vänner.